Jag kommer inte att beröra Jesu dop så mycket, utan jag kommer istället att uppehålla mig med delar av Johannes döparens förkunnelse. Det blir väldigt tydligt att Johannes döparen hade ett budskap som egentligen går tvärs genom hela Bibeln. Och det blir också tydligt att om inte Jesus hade ställt upp på det budskapet hade han ju givetvis aldrig gått och låtit sig döpas av Johannes. Så på så vis så hänger det samman. En del av det jag kommer att säga kommer säkert att uppfattas som ganska politiskt idag. Men det är inte partipolitiskt. Men jag tror att vi kristna ibland behöver vara mer politiska än vi är. Särskilt i ett land som Sverige där vi har rätt att yttra oss och tala om hur vi tycker och tänker och ser på saker och ting. Och Johannes döparen, han var inte rädd för att bli politisk. Han talade om för Herodes att du får inte ha din brors fru. Och för det fick han sätta livet till. Han vågade vara politisk i en situation där det inte var tillåtet att säga och tycka vad som helst. Men jag börjar med första Timoteusbrevet 2:1-2. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Ibland så får vi väl erkänna vi kristna att vi ber intensivt först när det har gått snett. Vi är inte så snabba att be i förväg så att säga, utan när livet löper på ganska lugnt och bra så visst ber vi då också, men på ett annat sätt. Men sen när det kör ihop sig, då blir bönen intensivare. Och jag tror att vi är många som har bett lite extra för våra politiker sen valet och den röra som har varit i Sverige nu. Och det finns all anledning att be för våra politiker när de mer eller mindre har heder och ära av varandra. Vi ska be för våra politiker, och det borde vi göra hela tiden. Men just nu så verkar det som att det behövs mer förbön för våra politiker än vad vi tycker det behövs i vanliga fall, för vi lever ju trots allt i ett land som är ganska välordnat. De flesta av oss har det ganska bra. Och så uppmanar Paulus att be för våra politiker så att vi som kristna kan arbeta för att föra ut evangeliet. Innan Johannes döparen föds så får hans pappa ett budskap. Zacharias och Elisabet, de hade hunnit bli gamla, de hade inga barn. Och när Zacharias är i templet och ska tända rökelse så får han änglabesök. Och ängeln säger: Johannes ska gå före Messias i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge det trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Johannes fick gå före Jesus för att förbereda folket. Det var inte alla som lyssnade till Johannes, och det var inte alla som lyssnade till Jesus. Men många blev förberedda. Och förmodligen var både Andreas och Johannes, som blev Jesu lärjungar, lärjungar till Johannes döparen innan. Andreas vet vi definitivt att han var det, förmodligen var också Johannes det. När sen Johannes börjar predika, när han är i 30-årsåldern, så står det i Lukas 3 och från vers 10. De hade hört Johannes predikan. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöjer med er lön. Vad ska vi göra? Det är ju väldigt tydligt i Johannes förkunnelse att omvändelsen var inte bara att få nya tankar, utan det handlar om ett nytt sätt att leva. Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har. Den som har mat ska göra på samma sätt. I Matteus, när Matteus berättar om Johannes döparens förkunnelse, så står det i Matteus kapitel 3: vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judéns öken och sa: omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom det sades genom profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Omvänd er, himmelriket är nära. Mycket av Jesu förkunnelse handlar om att beskriva himmelriket. Himmelriket är som ett senapskorn. Himmelriket är som en surdeg. Himmelriket är på olika sätt. Ibland står det Guds rike, ofta står det himmelriket. Det var det som Jesus kom för att uppenbara för oss. Men det var också det som Johannes fick predika om, att himmelriket är nära. Och så hänvisas det till profeten Jesaja: bana väg för Herren. Du och jag kan bana väg för Herren genom att göra det som budskapet handlar om. Att dela med oss. Om människor får se att du och jag delar med oss, så kan det också bli så att de är beredda att lyssna på oss. Efter valet, och i viss mån också innan, så var det många politiker i vårt land, i kommunpolitiken framför allt, som ville förbjuda tiggeri. I Jesaja 10 så står det i vers 1 och 2: ve dem som stiftar orättfärdiga lagar och skriver orätta skrivelser för att förvrida rättvisan för de nödställda och beröva de förtryckta i mitt folk deras rätt, för att göra änkor till sitt byte och plundra de faderlösa. Tvärs igenom Bibeln så talas det om änkan, den faderlöse och främlingen som de svaga i samhället. Det var de svagaste i samhället då, och i dagsläget så behöver man inte vara politiskt ekonomiskt utsatt för att man är änka eller änkling. Man behöver heller inte vara utsatt för att man är faderlös. Och det finns också någon som har kommit som invandrare och har det riktigt bra i Sverige. Så vad det handlar om är inte att se precis de personerna, utan vad det handlar om för dig och mig är att se vilka är de svaga i vårat samhälle. Och i dagsläget har vi ju möjlighet att hjälpa människor, inte bara de som finns nära oss, utan genom organisationer, de som finns längre bort. Och så handlar det om vilka är de svaga, vilka är de utsatta egentligen i vår värld. De som kyrkan, församlingen är kallade att hjälpa. I Andra Mosebok 22 så får folket höra av Mose, Gud talar om för Mose vad han ska säga till folket. Andra Mosebok 22 och från vers 22: änkor och faderlösa ska ni inte behandla illa. Om ni behandlar dem illa ska jag sannerligen höra deras rop när de ropar till mig. Min vrede ska upptändas och jag ska döda er med svärd, så att era egna hustrur blir änkor och era barn faderlösa. Om du lånar ut pengar till någon fattig hos dig som tillhör mitt folk, ska du inte handla som en ockrare mot honom. Kräv inte någon ränta av honom. Om du tar manteln i pant av din nästa, ska du ge den tillbaka åt honom innan solen går ner. Manteln är ju det enda täcke han har, och med den skyler han sin kropp. Vad ska han annars ha när han sover? Om han ropar till mig ska jag höra, för jag är barmhärtig. Men Gud nöjer sig inte med att säga det här en gång. Han upprepar det många gånger. Och i femte Moseboks 15 kapitel och från vers 7: om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder i någon av dina städer, i det land som Herren Gud ger dig, ska du inte förhärda ditt hjärta eller stänga din hand för din fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Se till att inte denna onda tanke uppstår i ditt hjärta. Det sjunde året, friåret, är nära, och du så ser med ont öga på din fattige broder och inte ger honom något. Han kan då ropa till Herren mot dig, och synd kommer att vila på dig. Du ska villigt ge åt honom, och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger, eftersom Herren din Gud ska välsigna dig för en sådan gåvas skull, i alla dina verk och i allt du företar dig. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Därför befaller jag dig, du ska villigt öppna din hand för din broder, för det behövande och fattiga i ditt land. Här tas det också upp i exempel på friåret, det sjunde året. Gud gav Israels folk en befallning som de förmodligen aldrig levde upp till fullt ut. Om någon behövde låna pengar av någon annan, så hade man inte kunnat betala tillbaka efter 7 år, så skulle skulden avskrivas. På så sätt så skulle inte de rika bli rikare och de fattiga fattigare, utan det skulle vart sjunde år få chans att det skulle bli en utjämning. Skulder skulle skrivas av. Och så fick man då inte tänka så här att nu är det bara 2 år kvar till friåret. Nej, han får inte låna så mycket, för det hinner han inte betala tillbaka. Utan han får låna lite mindre. Nej, så fick man inte tänka, utan man skulle låna ut om man kunde så mycket som den behövde låna. Och så fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Det finns fattiga i vårt land, det finns fattiga i länder runt omkring. Och så är du och jag kallade att göra vad vi kan för att hjälpa de fattiga. När Job kämpar, han har gjort allt han tycker att han kunde för att leva rättfärdigt, och så drabbas han ändå så hårt att han tycker han får inte ihop det. Men då säger han, när han beskriver situationen: jag räddade den fattige som ropade och den faderlöse som ingen hjälpare hade. Den döende välsignade mig, änkans hjärta fick jag att jubla. Han hjälpte den fattige. Och Ordspråksboken har många exempel på att vi ska låna ut, att vi ska ge. Den som lånar till den fattige lånar åt Herren, står det. Och det borde ju du och jag som kallar oss kristna, vi borde ju våga låna ut åt Gud. Det borde inte vara farligt. Och så finns det anledning för dig och mig att protestera om våra politiker vill införa lagar som förbjuder tiggeri. Jag kan inte låta bli att jämföra med sexköpslagen som kom för några år sedan. Då förbjöd man att köpa sex. Men man insåg att kvinnorna som sålde sex var så utsatta, så det förbjöd man inte, för man ville inte kriminalisera dem. Med samma logik så borde man ju förbjuda att ge till tiggare, inte förbjuda att tigga. För det är väl inte jag som går in på ICA eller någon annanstans som är den utsatta, utan det är väl den som sitter där och tigger som är utsatt. Och så handlar det om att du och jag, vi måste tala om för våra politiker att de ska inte stifta orättfärdiga lagar. Om man förbjuder tiggeri så är det faktiskt en inskränkning i religionsfriheten. Och det tror jag inte de har tänkt på. Bibeln säger att jag ska ge till den som tigger om jag kan. Om det blir förbjudet så är det en inskränkning i religionsfriheten. Hur ska jag veta att någon behöver om de inte får tala om att de behöver? Och det är faktiskt ett genomgående drag, oavsett om vi lever upp till det eller inte, så finns det i både judendom, kristendom och islam att dela med sig och ge allmosor. Och så måste du och jag ta Guds ord på allvar och både tala om för våra politiker vilka lagar de kan stifta och vilka de inte kan stifta om de vill ha våra röster. När Maria har fått besked om att hon ska bli gravid så bryter hon upp och går till Judén för att besöka Elisabet. Hon har av ängeln fått höra att hennes äldre släkting också väntar barn. Och så är det så här så stort hon måste dela det med någon. Hon kommer till Elisabet och när Elisabet hör hennes hälsning så sparkar barnet till i Elisabet. Johannes döparen sparkar till där som ett foster, som en baby på väg så att säga. Och Elisabet blir uppfylld av ande. Men då bryter också Maria ut i en lovsång. Och så säger hon bland annat: härskare har han störtat från deras troner och det enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänta bort. Det är Guds rikes tanken. Att mätta de hungriga. Och se att Gud upphöjer de enkla. Och så behöver du och jag också agera så och verka så. Att vi inte ser ner på någon för att den är enkel. För att den är fattig. Utan se varje människa som Guds skapelse. Som skapat i Guds avbild. Och så får du och jag göra vad vi kan för att det här året som nyss har börjat ska få bli ett år då Guds rike kan få växa i din och min närhet. Tack himmelske far för det överflöd du har gett oss. Hjälp oss att dela det med de människor som behöver det. Herre, du sa till dina lärjungar då: ni är världens ljus och jordens salt. Herre, hjälp din församling i Sverige idag att vara ljus och salt i det samhälle där vi lever och verkar. Och jag ber för den röra som råder i det politiska systemet just nu. Herre, ge dem vishet att fatta kloka beslut. Hjälp dem att komma överens och kunna bilda en regering. Och låt det få bli en politik som inte förtrycker utan lyfter upp de som är svaga och utsatta. Amen.